Det hände sen när jag var i Helsingfors en dag att jag mötte ingen mindre än professorn i praktisk filosofi, eller jag får säga religionsfilosofi, nämligen Hjalmar Sundén. Och då frågade jag honom: varför har professorn egentligen kommit hit till Helsingfors? Och då sa han: jag ska hålla föreläsning vid universitetet. Nå, vad ska professorn tala om för någon? Jo, sa han, jag ska tala om änglarna. Och då var jag nog oförskämd att säga: ursäkta, men vad vet egentligen professorn om änglar? Och då gav han mig ett fullt betryckande svar. Han sa: jo, sa han, jag har en gång sett en ängel. Nej, men då är jag glad, sa jag, för då är professorn verkligen kapabel att hålla en föreläsning om det. Nå, det är inte bara han som har sett änglar, det är skyddsänglar vi ska tala om, utan jag minns många sådana tillfällen. Det hände sig för en del år sedan att jag var i Robertsfors i Småland, och vi satt på kvällen, alltså prästen där från Skele och jag, och samtalade. Och då berättade han och öppnade sitt hjärta. När jag var gymnasist, sa han, så tänkte jag ofta på min skyddsängel och tyckte att det var ju roligt att jag hade en privat väktare. Men jag bad gode Gud, kan jag inte någon gång i livet få se min skyddsängel, så att jag är riktigt övertygad om att den verkligen existerar och inte bara en barnslig inbildning. Och en dag när jag var fullt klarvaken, så plötsligt, sa han, så kan tänka, så stod ängeln mitt framför mig med ett sådant där lite leende på läpparna, ungefär som han ville säga: nu har du passat på att titta på mig nu. Och i nästa ögonblick försvann han igen. Och pastor von Scheele sa: från den stunden kan jag inte längre tvivla på min skyddsängel. Jag kan ta ytterligare ett bevis. Det fanns i Blasiumskyrkan i Stockholm en präst som hette Björk. Så småningom sökte han kyrkoherdetjänst ute på landet. Och där fanns en herrgård med en gammal änkefru, förmögen. Och hon kostade på ett litet kapell på sina domäner. Och för de som bodde där runt om i trakten, så var ju den avlägsna delen av församlingen. Och när det var färdigt, så var prästen väldigt glad och tänkte: där ska jag regelbundet hålla bönestunder och bibelstudier och små kvällsgudstjänster. Så han skrev till biskopen och undrade om inte biskopen ville göra dem den äran att komma med och inviga kapellet. Men han fick det svaret att i egenskap av biskop så ville han inte åta sig något sådant, därför att det där var ett privat företag. Och han invigde inte någonting annat än det som tillhörde kyrkan och var byggt på kyrkorådets bekostnad. Nå, då var ju prästen lite nedstämd förstås, men han tänkte: ja, det kan ingen hjälpa, vi sätter igång. Så det anordnades en församlingsdag och stora skaror strömmade till och fick inte ens rum i det lilla kapellet första gången. Men glädjen var stor, och det var bön och det var bibelläsning och tacksägels och sånt. Och sedan skingrade skaran och prästen kände sig lite trött. Men när allt var över och han var ensam kvar, då tänkte han: nu ska jag gå in i kapellet och tacka Gud för den här dagen. Och när han öppnade dörrarna så stannade han häpen. För då får han se att det stod en ängel framför altaret och invigde kapellen. Och då tänkte han att det var ju nästan lika bra som en biskop. Så han tackade Gud för den invigningen och ansåg att den är nog också fullt giltig inför himlen. Men jag ska ta ytterligare och berätta någonting för er. Det näst sista numret av Evangelie Herold. För jag läser både ortodox kyrkotidning och Hemmet och Helgedomen och Amico där Boni Fanciulli och Camilla och den här Evangelie Herold. Så alla sorter ekumeniska tidskrifter. Och i näst sista numret så stod det att pingstvännerna hade ett möte i Reykjavik på Island. Pingstvänligt möte. Och mitt under mötet så stod plötsligt två stycken änglar fram i koret. Alla såg dem inte, men de som hade ögon att skåda fick syn på änglarna. Men de övriga var lite nyfikna och frågade: hur såg de ut? Och det var ju bra att de frågade, så att de kunde få ordentligt och klart besked. Och då sa de precis som sanningen var: de hade inga vingar. Det gjorde de visst lite besvikna, men de borde ha blivit mer förvånade om de hade haft vingar, vanliga änglar. För det är som vi hörde i den här föredraget, att det hade de inte ursprungligen, har det inte i verkligheten heller, utan de tillkommer i konsten på 600-talet. Men får ni se en ängel någon gång, ska ni se att den är vinglös. Men de är också klädda på ett särskilt sätt, inte som de där julänglarna i vita kläder som ser lite flickaktiga och snälla ut. Men de är istället klädda i dalmatikor. Och dalmatiken, det är den tidens tjänaredräkt. Den ser nästan ut som en barnkolt. Så det är korta ärmar på den som räcker knappt till armbågen, och sedan så räcker den ungefär ner till knäna. Det är där tjänaredräkten alltså. Och den övertog så småningom i kyrkan vid liturgien utav diakonerna som skulle hjälpa prästen. Prästen skulle ha mässaken, men diakonen som tjänade, han skulle ha dalmatika alltså. Nu kommer en historia som ni inte ska frukta, att det är en spökhistoria, för den börjar lite hemskt. Men den inträffade alldeles i november för mig i en prästgård i Östergötland som heter Skedevi. Jag var där för att predika, och där bodde en kyrkoherde och hans fru. Och det var mycket gammal prästgård från 1600-talet, så jag frågade lite halvt på skämt så där. Hörrni, det spökar väl inte här, sa jag med lite leende på läpparna. Då var de tysta bägge två, olycksbådande tysta, och jag tänkte, usch, det här var för ruskigt, tänkte jag. Men så sa prosten så här, ja men de är inte farliga, sa han. Jag tänkte, det var ju någon tröst att de inte är farliga. Så jag säger, det några gastar eller är det några vålnader som uppenbarar sig? Nej, det är något helt annat, sa de. Och de såg så hemlighetsfulla ut som där, som om de inte ville yppa hemligheten. Men till sist anförtrodde de med lite försyn. Och det är så, sa de, i det här huset är något besynnerligt. Nämligen, man hör änglasång ibland, sa han. Det kommer uppifrån. Hör ni orden också, sa han. Nej, det gör vi inte. Men tydligt och klart barnröster. Och så ackompanjeras de med en flöjt. Och då när det inträffar så, då blir vi alldeles tysta bägge på. Och sitter bara och lyssnar till änglasången. Och vi är så glada över den. Och jag tyckte, då var ju inte det, jag är inte rädd längre. Nu fick jag aldrig höra det. Ja, men jag har nog inte öron till att höra. Men de lyssnade då och då. Så ni hör att änglasången, den har inte försvunnit ifrån jorden. Och vi sjunger ju också här om den där tonen från himlen som aldrig förstummas. Det är just änglarnas sång. Jag ska läsa ett litet ord i Jobs bok förresten. Det är 38 kapitlet och den 7 versen. Därför den besvarar en fråga som kom upp i det här bibelstudiet som vi hörde förut. Föredraget. Och där man frågade nämligen, finns det någon dödens ängel inom i Bibeln som hämtar det döda och som kan vara en medlare alltså? Och då står ju upp Jobs bok 33 kapitlet och den 22 versen och följande. Där är en människa som håller på att dö således. Och då står det så här: så nalkas hennes själ till graven och hennes liv hän till dödens makter. Men om en ängel då finnes som vakar över henne, en medlare, någon enda av de tusen, och denne får lära människan hennes plikt, då förbarmar Gud sig över henne och säger: fräls henne så att hon slipper fara ned i graven. Lösepenningen har jag nu fått. Hennes kropp får då ny ungdomskraft. Hon blir åter så som under sin styrkas dagar. Det betyder inte att hon återfår hälsa och krafter, utan hon förnyas istället i dödsstunden. Hon föddes på nytt. Och så står det så här: när hon då beder till Gud är han henne nådig och låter henne se sitt ansikte med jubel. Han giver så den mannen hans rättfärdighet åter. Hans ansikte får hon se. Jag talade om med en grupp också. Vad är Guds ansikte för något? Det är Jesus Kristus. Och det heter ju också: när jag uppvaknar vill jag mätta mig av din åsyn. Och Motti, han säger i en av sina predikningar, när jag kommer till himmelen sen ska jag ägna de första 1000 åren att betrakta min älskade frälsare. Och sen ska jag se mig om ifall det händelsevis finns några släktingar och vänner och bekanta i himmelen. Men det viktigaste är så Jesus Kristus, åsynen av honom, det är saligheten. Då sen så talades om keruben som han hoppade över kanske. Det är keruben vid paradisets port. Det står egentligen på hebreiska att Gud ställde dit keruben och det flammande svärdets lågor. Sen har man översatt det lite fritt. Så jag sa att keruberna, de var portvakter och gudsvakter. Så de var väktarna bland Guds änglar, och de hade så som det nämndes också vingar, precis som seraferna, under att de övriga saknade vingar. På mitt lilla ryska krucifix som jag alltid bär på mig så finns det både keruber och serafer överst. Där ser ni således, keruberna, och så ser ni seraferna som flyger ner. Det är Jesus ständiga följeslagare som jag strax ska tala om vidare. Och de är mycket riktigt försedda med änglar på detta ortodoxa krucifix. Nå, sedan så vill jag läsa upp ett stycke ur Hebreerbrevets 1 kapitel. För det handlar nämligen om änglarna. Och då tar vi bara de sista verserna i detta 1 kapitel. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Är det icke allesammans tjänsteandar som sändas ut till tjänst för deras skull, som skulle få frälsning till arvedel? Alltså änglarna har en dubbel uppgift, vi skulle kunna uttrycka det så, diakoni och liturgi. Liturgien, den förrättar de i himmelen i den stora gudstjänsten inför tronen, och diakonien, den utför de här nere på jorden. Så det är så att det är båda uppgifterna som tillkommer änglarna. Och idag ska vi närmast stanna en liten stund inför den här diakonien alltså. Vi hörde om ärkeängeln Mikael, och då så sa föredragshållaren att det är ingen som riktigt vet hur änglar ser ut. Men jag skulle vilja beskriva en av änglarna, nämligen den helige Mikael. Jag är lite djärv naturligtvis när jag målar ut honom. Men jag är övertygad om att han såg absolut inte ut som en kvinnlig julängel. För han hade en stor uppgift att fylla, nämligen att han skulle besegra draken. Och därför när han avbildas i konsten, både under medeltiden och längre fram, så är han alltid klädd i rustning. Han har alltså en hjälm på huvudet. Och han bär också sitt svärd i ena handen, och i andra handen så brukar han stundom ha en kalk. Och så har han brynja och harnesk och benskeder och allting. Och så står han framför draken. Och draken darrar utav skräck när han ser denna hjälte bland änglarna som ska upptaga kampen mot mörkrets första. Och hur går det i den kampen? Jo, han sticker sitt svärd rakt i hjärtat på den här gamla ormen, som då störtar ner till jorden i stor vrede, för han vet att hans tid är kort. Så slutar den där ständiga kampen mellan Mikael och draken. Men vet ni vad som händer sen? Jo, när draken är störtad så vänder sig Sankt Mikael mot Guds tron, och då inträffar något märkvärdigt. Då med ens så blir han så som ett barn. En sån där liten rödkindad ängel, förstår ni, med guldlockar och små små vingar som flaxar så här med. Och så kommer han fram till Guds tron, och så den store himmelske fadern, han böjer sig ner, och så klappar han Mikael i nacken och så säger: "Jasså lilla Mikael, har du varit ute och slagit med draken nu igen? Nu lägger från det svärdet nu, så du inte sticker någon, och så lek lite med Gabriel här inför min tron." Just så är det. Hur kan jag påstå att det är på detta sätt att han uppträder i två gestalter? Jo, det är någonting som vi har att lära oss av Mikael, nämligen vänd emot ondskan och djävulen, så ska vi vara ljungande hjältar, förstår ni, som bara går till angrepp. Men vända en emot Gud, så ska vi vara så små, små lekande barn och känna oss som Guds änglar inför faderns tron. Det var ärkeängeln Mikael. Sen så omtalas på ett ställe också änglarna, han hoppade lite grann över dem. Och det var det att när den stackars Hagar, Abrahams tjänstekvinna, drevs bort ifrån hemmet. Hon hade ju fått ett barn med Abraham, nämligen Ismael. Och när sen frun Sara istället födde sonen Isak, så sa hon tjänstekvinnan vill jag inte ha kvar i huset, driv bort henne. Och på den punkten var faktiskt Abraham lite dumt eftergiven, så han körde ut barnets moder för att Isak var hans son. Och sen kommer de ut i den arabiska öknen, modern och barnet. Och till sist håller de på att försmitta och ta törst. Men då händer någonting. Då uppenbarar sig en Herrens ängel och pekar ut en källa i öknen. Och där släcker de sin törst. Och vet ni, den källan finns fortfarande kvar i Arabien och heter för muhammedanerna Zemzem-källan. Och när de är vallfärdar till Mekka, så ingår det också i ritualen att de ska bege sig vid pilgrimståg till Zemzem-källan och dricka ur den. Därför att de är medvetna om att de är Ismaels barn och således har samma fader som judarna, nämligen fader Abraham. Men nog är Guds ord märkvärdigt, för det står i första Mosebok att Ismael ska alltid ligga i strid med sin broder. Och det har ju fortfarande rum att araberna och judarna, de är stridslystna gentemot varandra. Det var det där med Hagar och Ismael, förstår ni. Och sedan så har jag en mycket intressant berättelse som han inte nämnde, men som jag tycker är oerhört intressant. Och det är berättelsen om den här Biliam. Jag läser upp den för den är så intressant. Det är fjärde Mosebok och det är det 22 kapitlet på den 23 versen. Han är ute alltså och rider på en åsna, den är Biliam, som är en sorts falsk profet som inte tillhörde Israel. Men då står det: när då åsninnan såg Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i sin hand, alltså ängeln ville hejda honom, då vek hon, nämligen åsninnan, hon vek av ifrån vägen och gick in på åkern. Men Bileam slog åsninnan för att driva henne tillbaka in på vägen. Därefter ställde sig Herrens ängel i en smal gata mellan vingårdarna
där murar funnits på båda sidor. När nu åsninnan såg Herrens ängel trängde hon sig mot muren och klämde så Bileams ben mot muren, och han slog henne ännu en gång. Då gick Herrens ängel längre fram och ställde sig på ett trångt ställe där ingen utväg fanns att vika undan, vare sig till höger eller till vänster. När åsninnan nu såg Herrens ängel lade hon sig ned under Bileam. Då upptändes Bileams vrede och han slog åsninnan med sin stav. Men Herren öppnade åsninnans mun och hon sade till Bileam: vad har jag gjort dig eftersom du nu tre gånger har slagit mig? Bileam svarade åsninnan: du har ju handlat skamligt mot mig. Om jag hade haft ett svärd i min hand så skulle jag nu ha dräpt dig. Men åsninnan sade till Bileam: är icke jag din egen åsninna som du har ridit på i all din tid intill denna dag? Och har jag någonsin förut plägat göra så mot dig? Han svarade nej. Och Herren öppnade Bileams ögon så att han såg Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i sin hand. Då bugade han sig och föll ned på sitt ansikte. Följaktligen, den där ängeln ville hindra Bileam för att komma in på den felaktiga vägen. Och så gör också vår skyddsängel med oss. Men vi tränger oss förbi honom flera gånger och behandlar honom nästan lika illa som Bileam behandlade sin åsninna. Och säger: ge dig undan, för jag ska fram här. Den här vägen tycker jag är rolig att gå. Men då hejdar den sig upp på nyss och till sist kommer vi det där trånga passet. Då vi absolut då åsninnan inte kan släppa fram oss på någon deras sidan. Och då gäller det för oss om vi ska ta och slå ihjäl den där åsnan. Eller med andra ord, om vi ska förjaga vår skyddsängel och gå vår egen viljas väg. Jag kan berätta en rolig historia förresten om det här. Och det var det att en gång så var det en missionsförbundare som frågade församlingens stiftare Peter Paul Wallenström. Hör nu, lektorn som ändå teologi är doktor och en lärd man, det tror väl lektorn att åsnan talade? Och då svarade Peter Wallenström: jo, det tror jag visst, sa han. Därför jag har så ofta hört människor tala som åsnor, så det förundrar mig inte alls om en åsna för en gångs skull talar som en människa. Och det var nu ett ganska lustigt svar, men jag tror inte jag skulle ha sagt likadant. Utan jag skulle nog ha sagt något annorlunda. Jag skulle ha sagt så här: det var inte åsnan som talade. Ja, men det står ju här att det var åsnan som talade. När Herren lade orden i åsnans mun. Sen i åsnan var för en gångs skull his master's voice. Det var någon sorts grammofonåsna. Och nu lade Gud på den där varningsplattan på. Och Gud kan ju tala i regel genom människor, speciellt genom profeter. Men i undantagsfall, när det riktigt gäller, så kan han användas av en åsna. Och det är något som vi har att lära oss just av den här texten om Bileam. Så ni kan komma ihåg den lilla berättelsen också angående skyddsänglar. Så står det så här i salmen 34 om skyddsänglarna i saltaren, alltså: Herrens ängel slår sitt läger omkring oss. Vet ni, jag var i många, många år så var jag med på det stora gymnastiklägret för barn i Malmköping. Och det var 700 stycken barn som under en veckas tid skulle springa omkring vind för våg, i synnerhet våg, för de badade hela dagarna. Och jag var alltid kaptenen som anförde att han var ängslig för att det skulle hända någonting ont. Men jag bad alltid att Gud måste skicka en änglavakt runt omkring det där barnlägret, förstår ni. Och tänk att det hände aldrig någonting. Aldrig det ringaste ont, ingen skada eller någonting. För de var verkligen omgivna av en ringmur av änglar. Och samma sak känner jag när jag besöker en benådad plats i Småland, nämligen Hjälmsryd. Då är det mycket roligt att gå till fot sista biten. Då stiger man av i Stockaryd station och då är det en halvmil kvar. Så man får vallfärda lite grann åtminstone. Och när man närmar sig Hjälmsryd lite trött så händer plötsligt någonting. Man känner att man passerar en gräns. Syns inte någonting, någon gränsmärke eller något dylikt. Men plötsligt slår friden emot den. Och då vet jag vad som har hänt. Där det är änglavakten som jag just passerar. De stiger lite åt sidan och säger: varsågod, stig på. Och sen innanför den änglavakten så är det mycket ont om onda andar. För några dagar kan man få ha det riktigt demonfritt och skönt. Vi ska fara dit någon gång. För den gården står alltid öppen alltså. Och om ni går till fot så lovar jag att ni vid en viss punkt ska känna hur ni just passerar den där änglavakten. Ja, det var det. Sen så hände det sen gång, förstår ni, att jag hade en flicka i min bönegrupp som var förfärligt flitig. Hon i ur och skur så kom hon alltid till gudstjänsterna troget och träget och deltog.
Och sen skulle jag far ofta bort till främmande länder. Och en gång när jag skulle resa så sa den lilla Lena så här, att hon skulle ge mig ett liten olycksfallsförsäkring på vägen. Och då gav hon mig det där lilla vackra kortet som är genomskinligt med en fönstermålning från det heliga kapellet Saint-Chapelle, alltså i Paris. Och på baksidan har hon egenhändigt skrivit så snällt: ty han ska giva sina änglar befallning om dig, att du skulle bevara dig på alla dina vägar. De skulle bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Ibland kan det nog synas som om Guds änglar svek oss och släppte taget om oss, och det händer små olyckor. Men vanligen är det någon mening med det också. Det fanns en kvinna som anslöt sig till oss, till den lilla bönegruppen i Klosterkyrkan. Hon var hustru till en industriarbetare och hade 4 stycken barn. Och hon gick i början bara i aftonsången, därför att på högmässan kunde hon inte gå, för mannen sov till 11:30 och sen ville han ha middag. Men på aftonsången gick det bra att komma ifrån. Hon hade en prövning, den här människan, nämligen att hon led av epilepsi. Ganska svårartat, med 2 anfall i veckan då hon blev medvetslös och föll till golvet och tuggade fracka. Och dessutom drabbades hon av det epileptiska humöret. Men både hon och vi bad naturligtvis akut måtte taga denna sjukdom ifrån henne. Och det fortsatte länge och väl. Men en vacker dag var hon ute och åkte cykel på gatan. Och då hände något som aldrig hade inträffat förut. Hon fick ett anfall på cykeln och föll baklänges och slog nacken i gatan och var medvetslös. Och när hon återöppnade sina ögon så befann hon sig på lasarettet. Och hennes första tanke var nog den: jag säger, det här svaret på våra böner det. Han ska bevaka vår fot mot någon sten, och jag har slagit huvudet i, och det är inte bättre det. Så nog är det Gud bra underlig. Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Men det där frossåret i nacken, det lektes ju snart. Och kan ni tänka att från den dagen har hon aldrig haft ett anfall av epilepsi. Det gick över, och det är snart 10 år sedan dess. Och när jag möter den ibland i kyrkan så frågar nog Greta: hur är det med hälsan? Jo, det har inget fel på mig längre, sa hon. Nå, jag var nyligen och döpte hos överläkaren. För då hände det inte bättre än att jag berättade historien och talade om vilket underbart. Ja, sen det var väl något som rubbades i hjärnan, om det någon punkt där just epilepsin hade förslagit in. Men då säger jag att då tycker jag att jag ska ge doktorn det där receptet. Träffar doktorn någon epileptiker så smäller de i gatan bara för att... Jag har ju inte patent på det. Men ser det nog Gud som möjligen ska kunna utföra sådana underverk. Det går inte för oss att efterapa Guds väldiga gärningar. Det tjänar ingenting till. Nu står det i alla fall att deras änglar i himmelen ser alltid min himmelske faders ansikte, står det. Och följaktligen måste jordelivet vara synligt ifrån evigheten räknat. Vi kan titta återigen på Jobs bok, det 33 kapitlet och den 23 versen. Därför att det ämnet, det togs också upp i det här bibelstudiet, Jobs bok, det 33 kapitlet alltså. Och sedan, är det rätt nu? Nej, det är nu ljuger jag. Det var det vi slog upp förut. Så då var det... Nej, var det det? 23 det var det. Då ska vi inte slå upp dem igen, utan även om det är en bakläxa. Utan då tar vi det och fortsätter där vi slutade istället. Nu är det så att änglaskaran var med vid skapelsen. Det var det ordet jag skulle slå upp för. Därför att det står nämligen i Jobs bok att Guds söner jublade nämligen vid skapelsen när de skådade Guds underverk. Och speciellt när man fick syn på människan. Det har förresten Frans Michael Franzén beskrivit i en av sina stora dikter som heter Människans ansikte. Och den handlar om skapelsen, och i sista versen så talas det om människans skapelse och vad det hade för verkan på änglarna. Så här skriver Franzén: änglaskaran står betagen, ser det strålande behagen och på skaparen ser. Skaparen tryckte sitt insegel på sitt verk och i dess spegel ser sin bild och ler. Vilket betyder att de människorna var små speglar i vilka Gud speglade sig, så att hans ansikte framträdde på nytt och vi skulle bli Guds avbilder. Nå, men nu kommer en mycket märklig sak som jag är tvungen att berätta för er. Och det är det att Johannes evangeliet har man klandrat och sagt att det är väl konstigt att Johannes inte beskriver nattvardens instiftande, vilket alla de 3 övriga evangelierna gör. Hur kan det komma sig? Ja, då har man läst Johannes evangeliet dåligt.
För hela detta evangelium handlar nämligen om nattvarden. Det är sakramentalt från början till slut. Ända från de orden alltså där det står att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. För det är just vad som ständigt och jämt upprepas i nattvarden. Hur ordet blir kött och tagit sin boning ibland oss och till och med inom oss. Så att vi blir Guds tempel. Nå, men det står faktiskt på två berättelser som syftar på nattvarden. Och det ena, det är det stora bespisningsundret. Då 5000 män förutom kvinnor och barn bespisades med 5 bröd och 2 fiskar. Och det andra är bröllopet i Kana. Där är det fråga om vinet, nämligen vattnet som förvandlades till vin på detta bröllop. Det är således brödet och vinet. Det är nattvardens båda förebilder i Johannes evangeliet. Men vad har det med änglarna att göra? Jo, vi kan aldrig förstå dessa båda mirakel om vi inte tror på änglarna. Därför nu ska vi ta och titta lite bakom tidens förlåt för att se vad som egentligen äger rum. Både vid bespisningsundret och bröllopet i Kana. Bröllopet i Kana står ju i det andra kapitlet, så vi kan ju börja med det. Vinet tog slut på bröllopet och det var ju lite bekymmersamt för lärfolket, för det är nästan lika illa som om kaffet tar slut i våra dagar vid en högtid så folk inte får fåtår. Det tycker de, det är dåligt med trakteringen. Och nu tog vinet slut. Och Maria, hon hade ögonen med sig så att hon ser genast deras bryderi. Och så viskar hon i Jesu öra, det har väl inte blivit. Då tycker man att han borde ha svarat, ja men vad har jag med den saken att göra? Men då säger han istället, låt mig vara moder, min stund är ännu inte kommen. Det är förresten samma felaktiga översättning, för det står på grekiska, vad har jag med dig att göra, kvinna? Jag väntar på min faders order och du ska inte anticipera för att förekomma nattvarden alltså. Men han hör ändå hennes förbön. Så hon vänder sig till tjänarna och säger, vad helst han säger till er, det skulle ni göra. Under medeltiden kallade man detta yttrande av Jungfru Maria för Bater Boni Consili. Det goda rådets moder är hon. För ingen kvinna har gett oss ett bättre råd och ingen man heller än vad Jungfru Maria gjorde i den stunden. Tänk om vi alla hade följt, både präster och unga och gamla hade följt det. Vad helst han säger till er, det skulle ni göra. Då hade det sett annorlunda ut i kyrkan och annorlunda med vårt eget liv. Men de där fyllde genast, de här 6 stycken stora lerkrukorna med vatten ända till bredden, förstår ni. Och då hände något märkvärdigt. Nämligen Jesus säger, ta nu och ös upp och servera. Och när de fick smaka på det så sa de, det var det bästa vin vi någonsin har varit med om. Annars brukar man först servera det goda vinet och sen det sämre, men ni har gjort tvärtom. Det var ett fint vin. Nu kan man undra, hur har detta underverk skett? Är det sant verkligen? Eller var det bara någon legend? Nej, det är sant. Det var vin. Ja, men hur gick det till för en vinberedning? Det är en ganska omständig sak. Man måste först plocka vindruvor och de ska pressas och så ska det silas. Och sen ska det jäsa och sen ska det buteljeras och lagras och allt möjligt. Det tar flera år innan det blir gott vinet av det. Och här på ett ögonblick var det färdigt. Då ska jag berätta hur det hände enligt det gamla tolkningen av henne till fornkyrkan. Sen det hände på det sättet att Jesus hade 2 stycken ständiga följeslagare. För i sakristian i öknen när han beredde sig till sin stora mässa och sitt mässoffer, då stod det änglar trädde fram och betjänade honom. Men det står aldrig att de trädde tillbaka igen. Utan de var hans ständiga följeslagare som människorna inte såg. Men däremot så såg han dem och Maria kanske också såg dem. Och nu ska vi titta på tidens förlåt, ska ni få se något märkvärdigt. Att när tjänarna häller vatten i skopa efter skopa, så på andra sidan tidens förlåt så står 2 stycken änglar och häller vin i. Så det blandas ihop med varandra. Då, det är väl ganska förundligt, har de fått vin ifrån förresten? Och från det sanna vinträdet. Det sanna vinträdet, livets träd i himmelen. Och det var samma sorts vin som årgång 33 på pingstdagen som gjorde att lärjungarna verkade fulla av sött vin. Det var således andens utomordentliga vin. Då är det ganska underligt det där, och ska berätta för att det förhåller sig nämligen så att från den stunden så har man i den romerska kyrkan gjort på det sättet att det står 2 stycken, antingen ett par korgossar eller diakon och subdiakon vid mässan. Och den ena häller vatten och den andra vin i kalken. Och det är bestämt ända sedan gamla tider att han som häller i vattnet i kalken ska stå närmast folket. Där han representerar tjänaren på bröllopet.
Och den andra diakonen eller skolgossen, han ska stå närmast korväggen, för han representerar ängeln. Och så läser prästen en latinsk bön, Deus qui humanus substantia, en bön om att vi som, att vi som har i nattvarden undspå Guds mandom, Guds gudom, att det måste förvandla vår mandom, sambandet alltså mellan det gudomliga och det mänskliga. Nå, men det där är ganska förunderligt, det där med vinet. Men jag kan berätta för er att den kalk som jag använder i klosterkyrkan när jag firar mässan, på den står runt randen en latinsk inskrift: Devi ravite per poctuas pocula vite. Från det sanna vinträdet bringar vi denna kalk i livets dryck. Och det är nog en alldeles riktig inskrift. Annars vore det bara vin vi fick, om det inte vore vin från det sanna vinträdet Jesus Kristus. Och det behövs inte till hälften vin och hälften vatten, utan Thomas av Aquino skriver: en enda droppe av Jesu hjärteblod är tillräckligt för att frälsa hela världen från all dess synd. Det var bröllop till Kana. Och så tar vi det stora bespisningsundret. Där fanns det 5 bröd och 2 fiskar. Och en av lärjungarna säger: varför slår det för så många? Men Jesus säger: jag säger till folket här, de 5000, att de lägger sig i grupper och så går omkring och bjud. Och så gav han Andreas och Filippus i uppgift, för Andreas, du kan ta de här 5 bröden i den här korgen och du tar de här bägge fiskarna och går och delar ut den. Och de tänkte, det ska vara snart gjort, tänkte de. Så när han kom till den första gruppen och där satt en man och så sa han: hur mycket bröd ska ni ha? Ja, det är min hustru och jag har 3 barn, så att 5 bröd ska. Men jag har ju ingen mer, ska ni hugga för det allt? Ja, jag sitter ju så bra i läge, sa han, så det är bäst att ta med det. Ja, tänkte han, ni är så själviska ni allihopa, här har du alltihopa, tänkte han. Och så vände han tillbaka med ett oförrättat ärende. Men så kan han titta på korgen och då låg 5 bröd kvar. Tänkte jag, måste ha riktat fel, tänkte han. Så fick jag 5 bröd kvar. Och gick precis likadant, förstår ni, för den andra lärjungen. Filippus, han gick omkring med fiskarna. Och hela tiden så var 2 fiskar kvar. Nu brann han delade ut. Men någon gång han kom till exempel till en som sa så här: hur många bröd ska du ha? Ja, sa han, ja, det är enka, jag har den här dotter med mig, så 2 bröd. Nej, ni får hem, sa han, här är ingen knussel. Så han fick hem. Och alltid var det 5 bröd och 2 fiskar kvar. Och de förundrade sig storligen över detta gästabud. Man har sagt, hur har det gått till? Jag minns i min universitetstid så försökte man förklara det naturligt och sa att det var nog ett knytkalas. Så vi hade med i mat allihopa, och när de såg att den där lilla gossen var så frikostig, så tänkte de, vi kan inte vara snålare. Så vi delade med oss utav det. Och tack vare det så var det så stora lager. Men sen då är det en sak som är oförklarlig, att de efteråt kunde säga på detta sätt att vi vill ha dig till konung, därför att du ger oss bröd i överflöd. Nej, det var bröd från himmelen som kom. Änglabröd kring och människorna äta, står i saltaren. På andra sidan tidens förlåt så går det 2 stycken änglar med stora korgar med bröd och fisk. Och allt eftersom det tar slut på faten så tar de inte en grabbne utan en änglanäve med bullar och lägger ner sig så här på. Det är det som är själva hemligheten. Och då förstår vi också något av nattvarden. För vi bär fram nämligen bara våra 5 bröd och våra 2 fiskar. Vi bär fram bröd och vin. Men i samma ögonblick händer någonting. Det kommer änglar ner och de bär istället fram de himmelska gåvorna. Jag träffade en flicka i Göteborg. Hon hade varit pingstvän förut, men hon hade övergått till Svenska kyrkan. Och jag frågade vad orsaken var, och då sa hon: jo, jag förstod att nattvarden var någonting annorlunda än i kyrkan än hos oss i Philadelphia. Ja, men hur kunde du förstå det, sa jag. Jo, sa hon, det hände med någonting med nattvarden. Hörru, vad händer det då, sa jag nyfiken. Jo, sa hon, jag råkade titta upp och då såg jag ett par änglar vid altaret. Ja, men det var riktigt, sa jag. Då såg du rätt. Därför att aposteln Petrus, han skriver att det åstundar änglarna att blicka in i dessa hemligheter. De gläder sig högligen att få vara med vid det tillfället och se änglarnas bröd. Det var den där lilla berättelsen om bröllopet i Kana. Nå, sen så står ett viktigt ord också som han hoppade över. Det är änglarnas uppgift i himlen, och det är: där noten i havet, som i Kristi kyrka, samlar tillhopa fiskar av alla slag. Då får vi präster inte sortera fångsten, för vi skulle begå många orättvisor och tänka, där har vi en luthersk gädda, den ska vi ta hand om. Där har vi en sån här katolsk ål, den vill vi inte ha. Och sen står det, finns ett roligt ordspråk, har ni tänkt på det, ni som bor på västkusten? Det står, jag undrar, sa flundran, om gäddan är fisk.
Egentligen borde ju vara gäddan som var mest fundersam hur det förhöll sig med flundran, om någon hade satt sig på den, eftersom det var bra. Men det har en viss betydelse, förstår ni. För ju plattare människor är plattkyrkliga, desto mer fundersamma lever de över andra fiskar. Men å andra sidan ska vi förstå, som jag sa till någon nyss, att det är bara döda fiskar som flyter med strömmen. Men med Jesus motströmmen, det ska vara vår motto. Och vi ska vara glada laxar som simmar i motströmmen, och inte några såna där som flyter med. Och allra minst ska vi vara böcklingar som är både torra och rökta. Och det var det där men då har det överlämnats i alla fall. Då har det överlämnats åt änglarna att sortera fångsten, då lorten dragits upp i himlen. Men nu ska jag fråga en sak. Efter vilken princip delar de dem? Tar de den ena sorten, till exempel laxarna, åt ena hållet, och sedan så tar de flundrorna åt det andra? Nej, det gör de inte. Utan de har lärt sig ett litet knep av Jesus en gång. Då Jesus skulle betala den här penningen, tempelskatten, så sa han till Petrus, för att ta med dig vetspöt, och så kastar du kroken, och den första fisk du tar upp, den öppnar du munnen på, då ska du hitta en tvåkrona där, så, och den ska du ge för dig och för mig. Och Petrus, han gick ner och så drog han upp och fick upp en ovanligt stor fisk, misterhaka, som såg lite konstigt ut. Och så när han spötte ut kroken och öppnade munnen, och då låg en tvåkrona inuti. Och han kom ihåg Jesu ord, tag den för att ge den för dig och för mig. Så han gav den åt den där uppsynningsmannen som klev in skatten. Det där kyrkofedeln har förstått att det där är inte någon trollkonst, inte, utan det är förebilden till nattvarden. Därför att Jesus, han var just den där fisken som var lika andra fiskar när han vandrade omkring här nere på jorden. Han såg ut som judar gör mitt. Men i ett avseende skilde han sig. Han hade ett mynt inom sig med konungens bild. Det var lösepenningen. Han var Guds väsens avbild och hans härlighets återsken. Och det syftar på nattvarden. Det är den urkristna distributionsformen. För dig utgiven, för mig utgiven. Har den och giv den för dig och för mig. Och fortfarande har oblaten, som ni har sett, den här formen utav ett litet vitt mynt med konungens bild på, inte svenska konungen, utan den korsfäste konungens bild på. Och det är den lösepenning som skänkes åt i nattvarden. Och nu kommer jag fram till detta. Hur gör, efter vilken princip fördelar änglarna fångsten? Jo, efter den principen att de öppnar munnen på fiskarna och ser efter om de har myntet i sig. Då godkänns de, vilken sort de än må tillhöra. Men när de tomma inuti och saknar det där myntet, då kastas de åt sidan. Det är det som aposteln Paulus skriver. Kristus i eder, vårt härlighet bort. Sen så har vi ett ord i uppenbarelsebokens 21 kapitel och den första versen. Det finns två stycken nycklar som omtalas i det nya testamentet. Det ena är himmelrikets nyckel. Den överlämnade Jesus högtidligen åt Petrus för att kyrkan alltid skulle kunna öppna himmelens port för nådeshungrande syndare. Men det andra var nyckeln till dödsriket och helvetet, och den vågade han inte anförtro varken åt Petrus eller ännu mindre åt prästen. För då tänkte han, då vet man inte vilka de skuffar ner i avgrunden. Utan för säkerhets skull gav han den åt en ängel. Förresten, djävulens stora smälek att han inte har nyckeln till sitt eget hus. Det brukar även små nyckelbarn ha här på jorden. Men han går omkring husstill bara och söker efter byte. Men de ska en gång, alltså dessa änglar, så ska de öppna denna port, förstår ni, och störta ner djävulen och allt hans anhang, alla hans änglar. Men nu ska jag sluta också medan ännu tid. Och då ska jag ta några ord ur uppenbarelsebokens allra sista kapitel, förstår ni. Det är nämligen det 22 kapitlet, det 8 och 9 versen. Och där står det i den 8 och 9 versen att det var en ängel som hade tjänstgjort som ciceron åt aposteln i hela den himmelska världen och förevisat de olika rymderna. Han fick se Guds tron och han fick se lammets altar och han fick se änglaskar och allt sammans. Och så när hela vandringen var slutet, då står det på detta sätt. Så står det så här. I 8 versen i sista kapitlet. Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbeta inför ängelens fötter, han som visade mig detta. Men han sade till mig, gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeterna, och deras som tagar vara på denna boks ord. Gud ska du tillbedja. Det hände likadant med den berättelse vi hörde igår, nämligen när Petrus hade blivit befriad ur fängelset.
Så när han, äntligen hade kommit ut ur själva fängelset och gick över fängelsegården, så såg han framför sig den höga muren. Och då tänkte han, alltså nu kommer jag inte längre, tänkte han. För ingen kan komma över den här muren, för den är så lätt och luftig. Men jag kanske kommer att slå huvudet i väggen. Men då hände någonting underbart. Att just som han kom fram till porten, så öppnades dörren av sig själv. Och så gick han ut på gatan. Och i samma ögonblick försvann ängeln. Och Petrus tittade sig om och tänkte, var tog han vägen, tänkte han. Att han fick så bråttom. Tyckte han att han hade utfört sitt uppdrag. Men det var samma orsak som den här ängeln i uppenbarelseboken. Änglarna är mycket fruktansvärda för människor. Och de är modiga och behöver inte frukta någon. Men kan ni tänka att änglarna är rädda för en sak? Vad är de rädda för då? För att vi människor ska tacka dem. För de nämligen så, förstår ni, att de sjunger ära vare Gud i höjden. Och inte ära vare mig i Jerusalem eller ära vare mig i Å eller något sånt där. Utan de sjunger ära vare Gud i höjden. Han alena tillhör äran. Och det var därför han försvann så fort som möjligt. För änglarna, de är nämligen ingenting annat än våra tjänare. Och ska vi tacka dem och bereda dem glädje, då ska vi omvända oss. För då blir det glädje bland Guds änglar. Alldeles som det heter i salmen. När vi på jorden händer att någon syndafräl sig ångrar och omvänder och tänker på sin själ. Då hörs i himlars rike Guds änglars fröjdeljud. Vi har fått en like. Högt lovad vare Gud. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och manar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömske hörare, utan dagligen tillväxta i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och vara stadigen.